ännu inte räcka. Partiet har fallit djupt i opinionsmätningarna, inte minst en ledande politiker gör sig ansvariga för den skandal med HIV-smittat blod som getts till blödarsjuka. Parlamentsgruppens kors och tvärs i den ansvarsfrågan har också fått positiva tidningar att fråga om socialistpartiet är ute efter att begå självmord. Men nu står alltså hoppet till Bernard Tapie. Han vill ha några dagar på sig för att ladda batterierna, som han säger. Sen väntas han dra igång möten runt om i Frankrike.
Reporter Jan-Olof Pettersson.
28 december 1992 ska de börja nu igen vid Persiska viken.
Nu har alltså både USAs president George Bush och den tillträdande presidenten Bill Clinton varnat Iraks president Saddam Hussein för att utmana USA. Detta efter att amerikanskt flyg igår sköt ner ett irakiskt MiG-flygplan över Irak.
Det var 4 plan inblandade i luftstriden över södra Irak igår. 2 amerikanska jaktplan av typen F-16 och 2 irakiska MiG-plan. Enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon flög de 2 irakiska planen in i den zon där USA, Storbritannien och Frankrike proklamerat flygförbud söder om den 32:a breddgraden i Irak. Det var den andra inflygningen inom loppet av 40 minuter och när de 2 amerikanska F-16-planen via radio försökte få de irakiska MiG-planen att flyga därifrån vände ett av dem upp mot de amerikanska planen som då avfyrade en missil. Den träffade ett av de irakiska planen, det andra MiG-planet försvann. Irak har via sitt lands television sagt att Irak ska slå tillbaka på lämpligt sätt vid en lämplig tidpunkt och hävdar också att deras flygplan var ute på rutinflygning. Flera bedömare i USA uppfattar det hela som att Saddam Hussein försöker pröva USAs beslutsamhet att upprätthålla den flygfria zonen i södra Irak. President Bush kommenterade händelsen och sa att Irak hade gjort ett stort misstag. Jag har hört att det handlar om att pröva vår vilja så här mot slutet av min presidenttid. Jag tror, sa Bush, att våra F-16-plan gav Saddam Hussein en ganska tydlig signal. Och den tillträdande presidenten Bill Clinton sa att han till fullo stödde sanktionerna mot Irak och varnade Saddam Hussein för att pröva den internationella solidariteten. USA, Storbritannien och Frankrike har deklarerat flygförbudet i södra Irak för att hindra irakiska flygplan och helikoptrar från att attackera den shiitiska civilbefolkningen. Förbudet infördes i augusti i år, men det var första gången som ett irakiskt plan sköts ner. Händelsen är en påminnelse om att Bill Clinton, som tydligt markerat att han vill prioritera inrikespolitiska frågor, kommer att få hantera internationella problem så fort han har flyttat in i presidentbostaden Vita huset i Washington. Lasse Åsgård, New York.
28 december 1992. Svenska arbetslösheten.
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har idag publicerat en ny skrämmande tydlig illustration till den svenska krisen. Den accelererande arbetslösheten hotar nu att spränga A-kassorna.
1992 var ett dystert år i det svenska folkhemmet. Ett år när egentligen bara en enda bransch haft riktig högkonjunktur. Just det, arbetsförmedlingen. Och kostnaden för att försörja alla hundratusentals arbetslösa rasar nu i höjden. Från att ha legat relativt stadigt under 70- och 80-talen började arbetslöshetsersättningarna öka snabbt 1991. Och idag kom 1992 års siffror. Över 25 miljarder, en fördubbling på ett enda år. Och kanske ännu värre blir det nästa år. Man räknar med att behöva betala ut hela 40 miljarder och då spräcks alla ramar. Fackförbundens arbetslöshetskassor räcker inte till längre. Man måste låna ihop miljardbelopp. Och industritjänstemännens förhandlingschef Stig Alin säger idag till nyheterna att man sannolikt också måste höja fackföreningsavgifterna nästa år. De som har jobb måste alltså börja betala för de som inte har om debet och kredit ska gå ihop.
December 1992. De asylsökande flyktingarna väller över gränserna i Sverige. Jämförande siffror med några nordiska länder.
Fram till och med november hade 78 000 personer sökt asyl i Sverige enligt Invandrarverket. Slutsiffran för året väntas bli minst 85 000, det vill säga 3 gånger så många asylsökande som förra året. Det stora flertalet kommer från det upplösta Jugoslavien. Som en jämförelse har Norge i år tagit emot 4 500 och Finland 3 500 asylsökande.
December 1992, Tjeckoslovakien, och en viss bakgrund till landets delning.
Begreppet Tjeckoslovakien existerar nu bara 3 dygn till. Landet delas ju på nyårsnatten. Processen har gått i rasande takt. Och varken tjecker eller slovaker tycks vara särskilt entusiastiska över den här skilsmässan. En vanlig uppfattning är att delningen är politikernas påhitt.
Trots käpp och en irriterande ledbandsskada håller han ett ursinnigt tempo i dagarna. Den tjeckiske premiärministern Václav Klaus. In till entrén hittar vi skylten från det gamla kommunistiska Tjeckoslovakien. Klaus själv är en passionerad anhängare av kapitalismen. Det är knappast Vladimir Mečiar, slovakisk premiärminister. Han har förskansat sig i regeringsbyggnaden i Bratislava och ger inga intervjuer. Det hela började med bindestrecket som slovakerna ville ha mellan Tjecko och Slovakien. Sedan blev självständighetskraven allt högljuddare, inte minst i valet. Men segraren, den tidigare kommunisten Mečiar, fick kalla fötter. Han insåg nackdelarna för Slovakien. Då förklarade tjeckerna att sagt är sagt. Och plötsligt hade de initiativet. Men Klaus förnekar vad många säger, att tjeckerna kuppade igenom delningen för att bli av med det fattigare Slovakien.
Nobody would benefit in this respect, and definitely there was no calculation in this respect about yes and no. The whole split was organized fully, totally, absolutely by Slovakia.
Ja, till en början kanske, men processen tycks ha gått den slovakiske premiärministern ur händerna. Och vanligt folk tycks inte riktigt hänga med i svängarna.
Přátelé, že budou v podstatě cizinci. Já doufám, že na našich vztazích jako takových to nic teda nezmění, že.
Hur som helst är delningen ett faktum från årsskiftet. Slovakien kommer att heta Slovakien, men frågan är vad man ska säga i vardagslag om det som ska heta Tjeckiska republiken.
The life will define the new name. The life will discover the name.
No tak já myslím, že asi Česko, no. Asi jsem zatím nepřemýšlel, no.
No, nazývat je nazvaná, ta sebe Česká republika, to snad zůstává.
Pro mě to bude vždycky Československo. Byli jsme Češi, vlastně Slováci. My jsme si nikdy nic neudělali. A že ty nahoře z nás rozdělili, to je blbost tuto. Strašná blbost.
Ja, vad ska vi kalla dem egentligen? Slovakien är ju inga större problem, men om den tjeckiska republiken tycker svenska språknämnden att vi ska säga just Tjeckien.
December 1992. Oviss oro inför valet i Kenya.
Första demokratiska valet på 28 år. Valkampanjen har präglats av våld av köpta kandidater. Idag gjorde landets president Daniel Arap Moi en sista kraftansträngning. Han struntade i förbudet som finns att agitera så nära valet. Och det är betecknande. Oppositionen fruktar att den impopuläre presidenten vägrar att lämna ifrån sig makten, även om han förlorar. Och då kan det bli inbördeskrig.
Situationen i Kenya kan sammanfattas i 4 ord. Fattigdom, korruption, vanstyre, ännu mer korruption. Ansvaret vilar på mannen i den här bilen. Det är president Daniel Arap Moi på valturné. Från baksätet hälsar han sitt måttligt engagerade folk. Kortegen passerar förbi den katolska kyrkan i hans hemby Nakuru. Hit har 3000 kenianer från Kikuyu-stammen flytt från sina hem. Men här stannar inte Moi.
We decided that we vacate our homes, leave our property, because we saw the houses of the neighboring farms being set ablaze. The fire was so visible in the night.
De som brände ner husen kommer från presidentens stam, Kalenjin-stammen.
The government is fully and totally behind all this chaos.
It seems likely that the government is behind it.
Flyktingarna i kyrkan är registrerade som väljare, men de kan inte rösta eftersom de inte törs åka hem till sina byar. Och de är inte ensamma. 54 000 personer i Rift Valley har tvingats fly från sina hembyar. Alla skulle ha röstat på oppositionen. För oppositionspolitikerna är det förenat med livsfara att resa in i Rift Valley.
They have declared that they were now going to go for me, for my own life. Yeah, and I must do everything possible to make sure that I get out of this election alive.
Mot president Moi står tre tunga oppositionspolitiker. Fast frågan är väl om man kan använda ordet opposition. Alla de tre utmanarna har suttit i regeringen och haft mycket stort inflytande på den förda politiken. Valet är mer än någonting annat än fråga om vem och vilken stam som ska styra. Moi som är Kalenjin, Odinga som är Luer, eller Kibaki eller Matiba som båda är Kikuyer. Ingen av dem tycker att de har ändrat sig sedan de satt i den regering som de nu försöker störta.
Myself? No, I'm not a different person. No, I'm the same. Didn't you know me before? I'm the same fellow. My ideas have not changed, but we have not had the opportunity to implement them. I'm looking forward to participating actively in the implementation of my ideas in Fort Kenya.
Mois handicap är hans omåttliga impopularitet. För att vinna måste han ta till alla tänkbara knep, och det gör han också. Den senaste veckan har 20 oppositionskandidater till parlamentet hoppat av valrörelsen. Regeringspartiet köpte dem.
Myself, I was offered money. I was offered up to 7 million Kenyan shillings for a start to just get off the elections because they feel I come from the wrong party. And the fact is that after my objection to that, or flat out objection to that, they made it in no uncertain times that they will use the same resources or double it or triple it to make sure that I don't come through.
President Moi reser själv runt och delar ut pengar till folk som kommer till hans valmöten. Men pengarna är inte alltid äkta. Enligt oppositionspolitiker och bankdirektörer har regeringen tryckt upp 6 miljarder skilling att användas i valkampen. Bankerna vägrar att växla in dem. Pengarna är helt enkelt falska och bara avsedda för valrörelsen. Men den sanningen blir inte uppenbar för folket förrän efter valdagen.
December 1992, Brasilien.
Brasiliens president Fernando Collor de Mello ställs idag inför rätta anklagad för korruption. Collor de Mello avstängdes från presidentämbetet för 3 månader sedan, och nu ska senaten i en historisk process besluta om han ska avsättas för gott.
Brasiliens president Fernando Collor de Mello är anklagad för delaktighet i en omfattande korruptionshärva organiserad av en affärsman och nära vän till Collor. Vännen skaffade statliga kontrakt i utbyte mot mutor och slussade en del av pengarna till ett konto som sköttes av Collors privatsekreterare. I slutet av september röstade kongressen för att ställa Collor inför riksrätt, och därmed avstängdes han tills vidare från presidentämbetet. Collor har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Han har framställt sig själv som offer för politisk förföljelse, och han har gjort allt för att förhala processen. Det sista försöket i den vägen misslyckades igår. Därmed kan den historiska riksrättsprocessen inledas i senaten idag. Fernando Collor de Mello, som en gång gick till val på löftet att göra slut på korruptionen, är numera ytterst impopulär. En opinionsundersökning visade häromdagen att 87% av brasilianerna vill att han avsätts. Stämningen i senaten pekar också mot att Collor fälls. Det fordras 2/3 majoritet för att avsätta honom för gott. Collor förbjuds i så fall att inneha ett offentligt ämbete de närmaste 8 åren. Hans enda chans att klara sig undan skammen vore om han i sista stund beslutar sig för att avgå frivilligt. Det gick rykten om det igår. I båda fallen blir följden att vicepresidenten Itamar Franco, som fungerat som tillförordnad president sedan Collor avstängdes, får fullgöra Collors mandatperiod. Kerstin Bodell, Managua.
December 1992. Bara dystra rapporter från Jugoslavien, eller före detta Jugoslavien.
FNs generalsekreterare Boutros Ghali ökar nu sina ansträngningar för att försöka få ett slut på kriget i det forna Jugoslavien. Han har haft överläggningar med serbiska och bosniska ledare i Genève, och i New York offentliggjordes igår en rapport från generalsekreteraren som kräver fler FN-trupper på Balkan.
Ut med hela Serbiens 110 mil långa gräns vill Boutros Ghali postera FN-trupper. Deras uppgift ska bland annat vara att se till att serbiska styrkor inte går över gränsen, och för detta behövs ytterligare 10 000 FN-soldater förutom de 20 000 som redan finns i Kroatien och Bosnien. Boutros Ghali vill ha 123 gränsövergångar vid den serbiska gränsen. Rapporten till säkerhetsrådet kommer samtidigt som generalsekreteraren är på väg till den bosniska huvudstaden Sarajevo. Boutros Ghali ska tillbringa en dag i Sarajevo på torsdag, då han bland annat ska träffa bosniska ledare i den belägrade staden. Bosniska styrkor förstärker just nu sina positioner för att kunna vara starkare i de förhandlingar som bland annat förs i Genève om det forna Jugoslaviens framtid. USA ökar också trycket på Serbien genom att varna Serbien för att underminera den bräckliga stabiliteten i Kosovo. Utrikesdepartementets talesman Joe Snyder sa att USA kommer att se mycket allvarligt på en sån utveckling, och han uteslöt inte amerikanska militära aktioner mot Serbien, även om han inte ville bekräfta en artikel i tidningen New York Times som säger att USA hotar Serbien med militära ingripanden om oroligheterna sprider sig till Kosovo. I FN fortsätter arbetet med att få fram en resolution i säkerhetsrådet som ska möjliggöra för medlemsländerna att se till att förbudet mot militära flygningar över Bosnien efterlevs. Fortfarande vill USA gå hårdare fram och bomba serbiska plan på marken, medan Storbritannien och Frankrike vill nöja sig med att serbiska plan ska kunna skjutas ner om de flyger över Bosnien. Enligt USAs utrikesminister Lawrence Eagleburger kommer FNs säkerhetsråd att ha enats om en resolution i slutet av denna vecka. Lasse Åsgård, New York.
Varje dag fryser två människor ihjäl på Sarajevos ålderdomshem. Igår kom det första riktiga snöfallet i den belägrade staden, där temperaturen nu är under noll, både utomhus och inomhus.
I veckor har Sarajevo varit utan rinnande vatten och elektricitet. Utomhustemperaturen är minus 11 grader. De senaste dagarna har 8 gamlingar frusit ihjäl enbart vid ett av Sarajevos ålderdomshem, och fler kommer att möta döden på samma grymma sätt. Vid ålderdomshemmet i Netsarici, bara 2000 meter från FNs högkvarter i Sarajevo, har 35 människor frusit ihjäl de senaste veckorna. Inomhustemperaturen är under noll, och många gamlingar har bara en filt att skydda sig mot den bitande kylan. Hälften av de 114 patienterna är rörelsehindrade och ligger dagarna i ända i sina sängar i ouppvärmda rum. De kan inte gå på toaletten, och personalen har inte tid att tvätta, vårda och hjälpa de gamla. Några hundra meter från ålderdomshemmet pågår striderna. 16 gamlingar har dödats av krypskyttarnas kulor eller av granater. De diplomatiska försöken att få slut på striderna verkar lika avlägsna som förr. Bosnierna håller för närvarande på med att ladda upp för en stor offensiv i syfte att återerövra förlorade områden. Serberna och kroaterna har vid den pågående fredskonferensen i Genève visat upp större beredvillighet än bosnierna att diskutera vapenvila. Skälet är tämligen enkelt. Såväl serberna som kroaterna har militärt uppnått vad de syftade till och vill nu finna en politisk lösning. Bosnierna, som förlorat 90% av sitt hemland, måste däremot militärt ta tillbaka förlorade områden, och därför trappas nu kriget upp igen. FNs generalsekreterare Boutros Ghali ska i övermorgon besöka Sarajevo för överläggningar med landets politiska ledare. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
29 och 30 december 1992.
USAs och Rysslands utrikesministrar har nu kommit överens om ett avtal som ska minska antalet strategiska kärnvapen med 2/3. Det handlar alltså om de allra största vätebomberna och kärnvapenraketerna. Och avtalet ska undertecknas innan USAs president Bush lämnar Vita huset den 20 januari.
Efter 2 dagars möte i Genève är de 2 utrikesministrarna Andrei Kasyrev och Lawrence Eagleburger överens om det nya avtalet.
We have made very good progress.
Мы сказали, что мы хорошего прогресса добились.
We now have, I think, a text.
У нас сейчас имеется, кажется,
text. That we can put to the 2 presidents.
Который можем предложить 2 президентам.
Det är de strategiska kärnvapnen i form av långdistansrobotar och flygburna bomber som nu ska reduceras. Vardera USA och Ryssland ska vid sekelskiftet förfoga över högst 3500 kärnvapen. Då ska interkontinentala robotar som innehåller flera stridsspetsar, så kallade MIRV, vara skrotade. Alla säkerhetspolitiska bedömare anser att de så kallade MIRV-vapnen är extremt farliga. Problemen under diskussionerna har gällt USAs krav på att Ryssland ska förstöra sina underjordiska silos där robotarna förvaras. Och de ryska motkraven har gått ut på att amerikanska B1-bombplan inte får skyddas i bergrum eller betongbunkrar. Vägen till en värld med färre domedagsvapen har varit lång. 1963 kom det första avtalet om stopp för prov i atmosfären. 1987 stoppades medeldistansrobotarna i Europa. 1991 kom principbeslutet om att minska långdistansvapnen. För president Bush kan det sista offentliga uppdraget bli att skriva under avtalet och gå till historien som mannen som skrotade vapnen som hotade världen.
Ja, gårdagens genombrott i nedrustningsförhandlingarna mellan USA och Ryssland i Genève innebär sannolikt att världen blir säkrare. Men det tar minst 10 år innan kärnvapnen är förstörda och kostnaderna kommer att nästan helt att ligga på USA.
Det kommer en lång politisk fortsättning efter det att presidenterna George Bush och Boris Yeltsin om några dagar skriver på det hittills mest långtgående nedrustningsavtalet. Dels kommer det att handla om var pengarna ska tas för att betala förstörelsen av de farligaste kärnvapnen. Dels gäller det att övertyga tveksamma politiker i Ukraina och kanske också i Ryssland som inte utan vidare är villiga att godkänna gårdagens överenskommelse i Genève. Den preliminära överenskommelsen innebär att USA och Ryssland minskar sina långdistansmissiler från nuvarande cirka 10 000 till mellan 3 000 och 3500. Minskningen ska ske inom en 10-årsperiod. Ett av de stora problemen som amerikanska experter pekade på igår är att de tidigare sovjetiska kärnvapnen finns i 4 av de nya självständiga staterna. I Ryssland, i Ukraina, i Vitryssland och i Kazakstan. Hittills har de nya politiska ledarna i Ukraina varit ytterst ovilliga att utlova ett godkännande av alla former av nedrustningsavtal. Nedrustningsexperter i Washington är dessutom oroliga för att Yeltsin inte heller med säker hand kan dirigera det trotsiga parlamentet i Moskva till ett ja. Ukraina har beräknat att bara deras del av nedrustningen och förstörelsen av kärnvapenstridsspetsar kan kosta 10 miljarder kronor. USA har utlovat ett bidrag på 10% av den summan. President George Bush fick igår beröm av flera kommentatorer för att ha åstadkommit 3 långtgående nedrustningsavtal under sin presidenttid. Hans blivande efterträdare Bill Clinton hyllade igår avtalet och det gjorde också nedrustningsivrare. Men om Bush får höga poäng för minskningen av kärnvapnen fläckas hans rykte genom USA:s vapenleveranser för över 200 miljarder kronor till Saudiarabien och andra länder i Mellersta Östern under samma tid som kärnvapnen blivit färre. Det påpekar Lee Feinstein från Arms Control Association i Washington. Det troliga är att Bush och Yeltsin skriver på överenskommelsen i staden Sochi vid Svarta havet omkring 130 mil söder om Moskva redan i veckoslutet eller i början av nästa vecka. Senare idag väntas ett besked om detta hastigt beslutade toppmöte. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Uppgörelsen igår mellan USA och Ryssland om en ny stor kärnvapenskrotning kan komma att följas av fler nedskärningar. Antingen tar den kommande presidenten Bill Clinton själv ett sådant initiativ eller också kan den amerikanska opinionen komma att tvinga fram det. Det här säger Sveriges förre nedrustningsambassadör Maj-Britt Theorin.
Vi är bara tillbaka till vad vi var i början på 70-talet. Så att det är oändligt mycket mer kärnvapen som måste bort och nästan alla skulle jag vilja säga. Men jag tycker att det intressanta vore om Clinton tog ett historiskt initiativ när han kommer till den 20 januari. När det här avtalet då med all sannolikhet är underskrivet. Så skulle han börja med en rejäl plan för hur man drastiskt ska minska kärnvapnen ytterligare. Både strategiska och ja, alla tänkbara kärnvapen.
December 1992, Jugoslavien.
Jugoslaviens premiärminister Milan Panic tvingas nu avgå sedan han förlorat en förtroendeomröstning i parlamentet. Han utmanade tidigare Slobodan Milosevic i valet om presidentposten i Serbien, alltså den dominerande delen av vad som är kvar av Jugoslavien. Han förlorade presidentvalet och nu petas han slutligen bort helt och hållet.
I think that I still have responsibility toward country, especially in foreign relation, because we are heading toward disaster if we don't correct it. And this is what these kind of acts are and statements which are being made are getting us in worse trouble than we should be in.
Att andra kammaren i Restjugoslaviens parlament skulle fälla premiärminister Panic var väntat. Det skedde tidigare idag och det har skett förr. Men han har då räddats här i överhuset av rösterna från det lilla Montenegro. Spänningen var därför stor när salen skred till omröstning nu på eftermiddagen. Och den här gången blev resultatet överväldigande. Med 30 röster mot 5 fälldes den man som många hade hoppats på. Den man som möjligen hade kunnat ge Jugoslavien fred.
I would sound like a crying baby who lost. I think they could have supported me more. I think we needed to get this country out of trouble. I didn't get it out and I feel very bad. I tried my best though. But for the half of the time they didn't believe me that I'm not Milosevic's puppet. Now I'm sure they believe it, but it's maybe too late.
Den 62-årige dollarmiljonären Milan Panic hade hämtats hem till Restjugoslavien för att ge Serbien ett mindre krigiskt ansikte. Sen har han växt till i opposition mot serbledaren Slobodan Milosevic som han utmanade i kampen om presidentmakten. Trots att TV och press i Restjugoslavien missgynnade Panic så lockade han stora anhängarskaror som hoppades att han skulle ge landet bättre relationer med omvärlden. Men Panic förlorade kampen om presidentmakten. Och det är nu logiskt att han förlorat också förtroendeomröstningen och därmed premiärministerposten, även om han blir kvar tills en ny regering bildas. Nu är det Milosevic som står som segerherre, den man som många i omvärlden ser som den mest ansvarige för den jugoslaviska tragedin. Men Milosevic står inte ensam. Den som krävde förtroendeomröstningen och vann den idag är det radikala partiets ordförande Vojislav Šešelj, som suttit i fängelse för sin extremism och som anses väsentligt farligare än Milosevic. Det lilla hopp som fanns för fred i det gamla Jugoslavien har förflyktigats.
Utsikterna för en fredlig lösning av konflikterna i vad som var Jugoslavien tycks ha minskat ännu mer sedan Restjugoslaviens parlament igår röstade bort premiärminister Milan Panic. Den betraktades som mer kompromissvänlig än president Milosevic. Och samtidigt uppges bosniska styrkor dra samman för ett försök att besegra de serbiska belägrarna av Sarajevo.
Gårdagens omröstning var egentligen helt onödig eftersom Milan Panic i alla fall var på väg ut i kylan efter valnederlaget den 20 december. Två tidigare förtroendeomröstningar klarade Panic om en hårfint, men vid gårdagens tredje gick det inte längre och samtidigt fick sig väst en ordentlig serbisk knäpp på näsan. Med fullständigt förkrossande majoritet förklarade Restjugoslaviens båda kamrar att premiärministern inte åtnjuter parlamentets förtroende. Enligt konstitutionen skulle Panic stanna kvar som premiärminister tills ny regering bildats om några veckor, men parlamentet beslutade en brutalare väg vars laglighet ifrågasätts. Panic fick nämligen avgå med omedelbar verkan. Den serbisk-amerikanske miljonären som väst satsade allt förtroendekapital på är därmed borta från politiken efter bara 5 månader som premiärminister. Segraren, än en gång, segraren är Slobodan Milosevic, mannen som enligt omvärlden bär skulden till kriget och eländet. Tydligare än så här kan det knappast bli. Såväl det inrikes som utrikespolitiska läget skärps nu och en fredlig och politisk lösning av kriget i Bosnien är mer avlägsen än på länge. Kring Sarajevo sker för närvarande en stor uppladdning. Enligt FN-rapporter ska bosnierna göra ett desperat försök att återerövra huvudstaden Sarajevo. Inte mindre än 10 000 bosnier har samlats på det strategiska Igmanberget sydväst om Sarajevo i något som fruktas bli det blodigaste men troligtvis också det sista stora slaget om Sarajevo. Bland civilbefolkningen uppges oron och nervositeten vara stor, vilket bland annat märks på att ovanligt många människor försöker fly från den belägrade staden. USA pressar på för rätten att bomba serbiska militära mål, men FN-chefen Boutros Ghali reser imorgon till Sarajevo i något som måste uppfattas som ett absolut sista försök att på fredlig väg få slut på inbördeskriget. Kjell Albin Abrahamsson.
December 1992. Brasilien.
Den politiska krisen i Brasilien är över. Fernando Collor de Mello avgick som president igår, samma dag som senaten skulle ställa honom inför riksrätt för korruption. Collor de Mello efterträddes omedelbart av den tidigare vicepresidenten Itamar Franco. Det fredliga maktskiftet ses som en seger för demokratin i Brasilien, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
Fernando Collor de Mello blev Brasiliens första demokratiskt valda president 1990 efter 21 år av militärdiktatur och en övergångsperiod med en civil president utsedd av parlamentet. Collor var ung och dynamisk, han lovade slut på korruption och inflation och han fick stöd av entusiastiska väljare. Men opinionen vände när korruptionsskandalen uppdagades i maj i år. En parlamentsundersökning fastslog senare att en nära vän till Collor skaffat statliga kontrakt i utbyte mot mutor och att en del av pengarna gått till presidentens privata utgifter. Hundratusentals brasilianare demonstrerade med krav på presidentens avgång. Folkopinionen och det faktum att Collor inte hade något politiskt parti bakom sig bidrog till hans fall. För 3 månader sedan beslöt kongressen att Collor skulle ställas inför riksrätt och tills vidare avstängas från presidentämbetet. Riksrättsprocessen i senaten hade just börjat när Collors advokat meddelade att hans klient avgått som president. Därmed undgick Collor att bli avsatt, men senaten beslöt att ändå pröva anklagelserna om korruption. Collor riskerar att de närmaste 8 åren inte få inneha ett offentligt ämbete. Själv tycks Collor ha planerat en politisk comeback. Han räknar med att bli frikänd i den vanliga rättegång som väntar. Det kan bli svårt att bevisa att han verkligen begått ett brott. Den långvariga krisen i Brasilien är ändå löst. Vicepresidenten Itamar Franco har installerats som president för resten av Collors mandatperiod. Brasilianerna har visat att de inte längre tolererar korruption på högsta nivå. Frånvaron av rykten om militärkupp under krisen har också visat att demokratin i Brasilien är stabil. Kerstin Bodell, Managua.
Så fick han då ge sig till sist. Han som såg sig som demokratin personifierad. Han som skulle frälsa brasilianerna, både från deras skulder och deras korrupta makthavare. Så sent som igår förnekade han alla planer på att avgå. Men i morse hann inte senaten mer än inleda riksrättsprocessen förrän Fernando Collor de Melos advokat läste upp presidentens avskedsansökan. Genom att avgå frivilligt hoppas Collor rädda åtminstone en del av sitt anseende. Men brasilianerna vill se honom bakom lås och bom. Inte ens en president ska få sno åt sig över 40 miljoner kronor utan ett ordentligt straff. Om den brasilianska senaten och domstolen bestämmer sig för att gå till botten med Collors korruptionsträsk riskerar han 8 års fängelse. Dessutom får han inte inneha något officiellt ämbete förrän år 2001. Så det ryktas att Collor redan på torsdag lämnar Brasilien och flyttar till Paris. Sen ett par timmar tillbaka heter alltså Brasiliens nya president Itamar Franco. Och så här såg det ut när han installerades. Våldsamma ovationer, trots att ingen egentligen vet vad han står för. Eller om han klarar att leda ett av världens största och mest problemtyngda länder. Men att göra sig av med en korrupt president utan att ta till militärkupp är något helt unikt i landets historia. Och kanske ett avgörande steg mot den fungerande demokrati som 150 miljoner brasilianare väntat på i över 30 år.
December 1992, kvällen. Det blev bara värre och värre i det som var Jugoslavien en gång i tiden. Och får en för rån och mord efterlöst gangster, Arkan heter han, hålla på, så kan det till och med bli risk för storkrig i Balkan. Med Grekland, Turkiet, Bulgarien och då Kosovo, Jugoslavien, Albanien indragna.
En militär insats från västländerna i krigets Bosnien är inte längre så avlägsen. Samtidigt vägrar Restjugoslaviens premiärminister att avgå. Den politiska krisen bara djupnar.
Utrikesminister Douglas Hurd förklarar i en tidningsartikel att britterna har tänkt om. Serbernas blodtörst och grymhet i Bosnien har gjort att han nu kan tänka sig ett väpnat ingripande. Medan FN-chefen Boutros Ghali vill försöka med förhandlingar ännu en gång innan man tar till våld. Och i Belgrad meddelar Restjugoslaviens premiärminister Milan Panic att han vägrar avgå. Trots misstroende förklaringen i ett parlament där högerextremisterna i radikala partiet allt mer dominerar.
I'm proud to be a war criminal. If that's the point, that I'm a war criminal in Croatia. I give a damn how my people call me, but I don't give a damn how the fascist crowd call me. You understand? They can call me a horrible one, I don't give a damn.
Han är också efterlyst för rån och mordförsök på flera håll i Europa, bland annat i Sverige. Och anklagelser om krigsförbrytelser. En oskyldig kvinna blir själv offer när hon hjälper sin döende man. Och nu är politiken egen storserbisk PR och valvinst i Kosovo.
Kosmet je sveta srpska zemlja. Kosmet je srce Srbije. Kosmet je srpski i ostaće srpski.
Arkan vann 5 mandat i Kosovo med nära 2 miljoner oroade albaner.
Mislim da su te militantne grupe opasne za i za ovaj trenutak i za dalje. Ova aktualna vlast čini mi se da pohranjuje te militantne grupe koje su štetne za sve koje žive na Kosovu.
To samo govori o tome koji je nivo demokratičnosti u Srbiji. Nije više
Rolf, högernationalisterna vinner terräng och de som vill försoning röstas bort. Är inte militär kraft det enda som kan stoppa blodbadet?
Ja, det är jag inte säker på, men det är många som vill att en FN-ledd intervention ska genomföras. Vi ser krafter, antydningar från Storbritannien, det finns på andra håll. Det går mot en militär intervention, men det går långsamt. Den är så oerhört farlig och framförallt svår. Den kommer att kosta så mycket blod också på den andra sidan, på Europa, på USA. Så frågan är hur länge man kan vänta innan man gör någonting, hur länge man anser att det är möjligt att fortsätta som det är nu, men riskerna ökar med den här politiska utvecklingen otvivelaktigt.
Och britterna börjar nu luta mot väpnad kraft, men FN-chefen, han vill förhandla lite mer. Kan verkligen samtal i det här läget leda någon vart?
Ja, det tycks svårt med samtal. Man har försökt nu i 1,5 år kan man säga när det gäller Kroatien, tidigare nu senare i Bosnien, utan att ha lyckats. Så frågan är om det återstår bara en militär lösning. Det är svårt att säga med säkerhet.
För Bosnien är ju platsen för blodbad sedan länge. Kommer storkriget på Balkan närmare om Arkan och hans anhängare har vinden i ryggen?
I allmänt kan man säga att krigets intensitet och att kan öka och att freden ligger långt borta om Arkan och andra högernationalister som finns i Belgrad idag får fortsätta att sitta vid makten och stärker sin makt. Om det blir ett storkrig i nästa steg, det är också en utomordentligt svår fråga, men många talar ju om att den här konflikten kan komma att spridas först till Kosovo, sedan till Makedonien och då Grekland, Bulgarien, kanske Turkiet inblandat. Hotbilden finns där. Den blir inför det nya året allt besvärligare att hantera och ingen vet riktigt vad som kommer att ske.
December 1992, Kenya.
Kenyas president Daniel Arap Moi har en klar ledning i valet. När en femtedel av valkretsarna hade räknats ikväll hade Moi fått 343 000 röster mot ungefär 266 000 för Kenneth Matiba som är oppositionens kandidat. Slutresultatet lär dröja. I flera valkretsar måste valet göras om på fredag på grund av felaktigheter i vallokalerna igår.
Det förekom omfattande valfusk i valet i Kenya i tisdags. Det hävdar två av de viktigaste oppositionskandidaterna i Kenias första fria val på 26 år. Och igår kväll gav de ett ultimatum. Om inte felaktigheterna rättas till drar de sig ur hela valprocessen. Och det innebär en ökad risk för våld i Kenya. Här är Nairobi.
Det var två bistra män, ledarna för Ford Kenya och Democratic Party, Oginga Odinga och Mwai Kibaki, som sent igår kväll mötte pressen här i Nairobi. De hävdade att det förekommit massivt valfusk, omotiverade förseningar och andra oegentligheter under själva valdagen i tisdags och under sammanräkningen igår. Redan under valkampanjen stod regeringen för många oacceptabla aktioner mot oppositionen, sa de båda ledarna. Men vi ville trots det fortsätta processen. Men efter allt som skett de senaste två dagarna måste vi ställa ultimatum, sa de.
We have very reluctant come to the conclusion that unless there is a demonstrable effort.
Vi har mycket motvilligt kommit fram till att om inte den kenyanska valkommissionen senast klockan 14, det vill säga 12 svensk tid idag, försökt rätta till de felaktigheter som förekommit, så måste vi överväga att dra oss ur hela valprocessen, sa ledaren för Democratic Party Mwai Kibaki. Det gäller bland annat omval i cirka 20 valkretsar där många väljare inte fick chansen att lägga sina röster på grund av förseningar och brist på valsedlar. Och det handlar om åtskilliga fall av valfusk eller försök till valfusk i andra områden, sa de båda ledarna. Det här utspelet kan naturligtvis trappa upp ordkriget mellan den kenyanska regeringen och oppositionen. Går de båda oppositionsledarna, som just nu ligger tämligen illa till i kampen om presidentposten, vidare med sitt hot om att dra sig ur valprocessen, så kan det leda till än mer våld i Kenya. Det är vi medvetna om, sa Odinga och Kibaki. Men vi hoppas att det inte ska behöva gå så långt utan att valkommissionen rättar till felaktigheterna. Bertil Romelsson, Nairobi.
December 1992. Angola.
I Angola har inbördeskriget blossat upp igen efter några månaders lugn i samband med landets första fria val. Regeringstrupper angrep igår flera UNITA-kontrollerade städer nära huvudstaden, rapporterar radion i Angola. Grillan uppges ha övergett flera ställningar och flytt mot södra Angola.
Korta nyheter den 31 december 1992.
Lunchekot nyårsafton. Regeringen förbereder ändringar av hyreslagen. Bråkiga hyresgäster ska kunna vräkas snabbare. Deporterade palestinierna i södra Libanon har nu suttit fast i kylan i 2 veckor. Tjeckoslovakiens folk räknar timmarna inför delningen vid midnatt. Och Riksradion upphör om några timmar och uppstår som nya Sveriges Radio till en helt ny konkurrenssituation.
Israel meddelade idag att de 10 palestinier som man säger av misstag har förvisats tillsammans med 405 andra palestinier nu kan återvända till Västbanken och Gaza. Enligt en armétalesman måste de 10 nu ta sig till en av de övergångar som finns mellan Libanon och den av Israel utropade säkerhetszonen i södra Libanon. USAs president George Bush kom i förmiddags till Somalia för ett 2 dagars besök över nyårshelgen. Hans besök omges av ett stort säkerhetspådrag och är tänkt att vara en uppmuntran åt den huvudsakligen amerikanska styrka som finns på plats i Somalia för att hålla fred och göra att hjälpsändningar kan komma fram till den svältande befolkningen. Franska FN-trupper uppges ha skjutit ihjäl en obeväpnad somalier när han försökte ta sig in på den franska ambassaden i Mogadishu enligt FN-källor. Och sammanlagt har 6 somalier dödats sedan FN inledde sin insats i Somalia.
Efter 14 dagar i bitande kyla på berget i södra Libanons ödsliga ingenmansland är de över 400 palestinierna upptagna med en enda sak, att försöka överleva.
De internationella observatörer som har övervakat valet i Kenya har stora svårigheter att avgöra om det här valet var fritt och rättvist eller inte. Idag uttalade sig också det brittiska samväldets observatörer i Nairobi. Om några timmar upphör Tjeckoslovakien att existera efter 74 år. Vår Östeuropa-korrespondent finns i Slovakiens huvudstad Bratislava, där det än så länge inte märks särskilt mycket av nedräkningen inför det historiska ögonblicket.
Nedräkningen inför skilsmässan har börjat och vid midnatt ska den högtidliga ceremonin äga rum. De senaste opinionsundersökningarna visar att en majoritet av såväl tjecker som slovaker hade föredragit att Tjeckoslovakien hållit ihop. Men en klar majoritet insåg också för månader sedan att det var allt för sent att förhindra delningen.